Då är ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och idag så är det ett helt nytt ställe för inspelning. Vi sitter i bönerummet faktiskt i EFS-kyrkan i Örkeljunga. Och här har jag satt mig ner tillsammans med Daniel som har, ja, vi har varit här i 2 dagar nu. Igår så hade vi release för din bok, en guide till Matteusevangeliet.
Yep.
Och idag så har vi firat gudstjänst ihop. Välkommen till podden, Daniel.
Tack så mycket.
Vi ska helt enkelt prata lite grann om dig och om din bok och om Matteusevangeliet i stort idag. Så att det blir stort fokus på evangelisten Matteus och sådär. Men vi kommer tillbaka till det ganska snart. Vi börjar i änden där vi brukar börja. Vem är Daniel Hjort?
Det är en bra fråga. Jag är 36 år. Och jag är gift, har 2 barn och bor i Örkeljunga då. Och jag är präst inom EFS. Numera har jag ingen församlingstjänst för tillfället då, utan jag håller på med doktorandstudier i Nya Testamentet vid Lunds universitet.
Så hur hamnade du i akademin? Varför hamnade du där?
Jag tyckte det var väldigt fascinerande och stimulerande när jag studerade på under min grundutbildning. Och jag har känt en dragning både till kyrkans värld men också till akademin. Att få gå riktigt djupt i teologin och i framförallt då i studiet av bibeltexten och inom exegetiken. Och ja, fått uppmuntran att fortsätta på den vägen. Och sen när jag fått möjlighet till forskarutbildning så valde jag att gå den vägen.
Hur ser din uppväxt ut? Är den inom kyrkan eller hur kom du in i kyrkan?
Jag är uppvuxen inom kyrkan och kristen familj och släkt så verkligen fått med mig tron från början. Sen hade jag en period som var avgörande för mig under gymnasietiden då jag studerade och funderade och sökte mycket men då tron liksom landade ordentligt. Och
minns du vad det var som gjorde att det landade? Det är alltid intressant att lyssna till människor som... För det är många som lyssnar på den här podden som har ungdomsgrupper och annat. Vad var det som gjorde att du landade i att liksom vilja vara kvar? För många lämnar ju i tonåren någonstans. Kommer du ihåg det?
Ja, det var väl flera saker, men... Det ställdes för lite på min spets. Jag hamnade i en klass i gymnasiet där jag var i princip ensam kristen. Och det blev... Jag var tvungen lite. Eller det blev väldigt utmanande. Så jag började söka. Och i det här sökandet så mötte Gud mig på ett väldigt tydligt sätt. Jag fick ett personligt möte med Herren. Och där Bibeln blev en väldigt levande bok och erfarenheten av den heliga ande som betyder mycket.
Var det givet att du skulle fortsätta att studera eller hade du...
Ja, i det skedet så upplevde jag också en form av kallelse till tjänst i Guds rike.
Så för ett antal år sedan då så sökte vi författare till då Matteusevangeliet, eller en guide till Matteusevangeliet kanske man ska säga. Yeah. Och vi blev tipsade om dig då. Det är ju så, för den som är intresserad hur det går till, så är det så att vi frågar. För målet med den här serien är ju att lyfta då unga teologer runt om i vårt land ifrån olika kyrkotraditioner. Och så vi brukar fråga runt på teologiska institutionerna och sådär vilka som skulle kunna tänkas vara intressanta. Och då var det ditt namn då, ett av dem som dök upp där. Och det har ju säkert att göra med, just eftersom vi frågade kring ett evangelium, med vad du också då studerade. Vill du berätta lite mer om vad är det dina doktorandstudier går ut på?
Jo, jag håller på. Jag har hållit på nu ganska länge faktiskt. I ja, 7 år faktiskt. Och har jobbat också en rätt lång tid, halvtid, med doktorandstudier. Och i sidan av som jag hade en pastortjänst. Mm. Men det jag håller på med är ett projekt just i Matteusevangeliet och som handlar då om hur Jesus presenteras, framställs som ledare. Och utifrån ett ganska vid definition av ledarskap, av en ledare för folket. Och jag gör en del jämförelser med antika biografier som ger en del porträtt av goda, idealiska ledare. Så utifrån dem så gör jag jämförelser med Matteusevangeliet och försöker få fram och klargöra vad som betonas och lyfts fram i Matteus porträtt av Jesus och vilka egenskaper som är centrala där.
Mm. Så man får ju ganska ofta höra att Jesus är en god lärare eller en god förkunnare eller en god ledare. Nu förstår jag, dina studier handlar ju mycket om vad som såg som goda ledaregenskaper i samtiden då, bland greker och judar. Men vad skulle du säga är, finns det för likheter mellan Jesus och dåtidens idealbild?
Ja, vi har ju alltså till exempel där det betonas med vishet till exempel som viktigt liksom för en ledare också. Drag av, som jag tycker man kan se, drag av liksom barmhärtighet och integritet till exempel, som att vara sann.
Mm.
Sådana saker som Matteus också lyfter upp.
Finns det några olikheter då? Är det någonting som gör att Jesus sticker ut i jämförelse?
Ja, det finns det också. Till exempel betoningen på ödmjukhet.
Mm-hmm.
Som vi ser ganska tydligt i Matteusevangeliet. Som inte var så vanligt då i den grekisk-romerska världen. Som ett ideal på det viset. Men också då som och kanske framförallt just det här tjänande ledarskapet som ju Jesus själv tydligt undervisar om och där han använder liksom då termer som tjänare och slav då som inte så ofta kopplades samman liksom med ledaren på det viset. Så. Mm. Där finns skillnader helt klart.
Spännande. Nu fick du ju då inte fokusera enbart på den, så att säga. Det är ju utmaningen för alla akademiker att när man får en sån här uppgift att skriva ganska brett. När du har skrivit nu då om hela Matteusevangeliet, är det något särskilt som du tänker på som du har upptäckt eller fått upp ögonen för på grund av att du jobbar på ett lite annat sätt då när du studerar en särskild fråga?
Ja, det är ju rätt, även om det på något sätt är samma text, så är det som du säger, det är en rätt stor skillnad att skriva och kommentera liksom, på något sätt kapitel för kapitel och helheten. Alltså det finns ju på något sätt en dubbelhet i, vad man ska säga, en dubbelhet i Jesu undervisning som är både oerhört befriande men också som är krävande. Och det är väl lite det som kanske jag tycker varit slående liksom, när man jobbat så här med helheten. Hur det löper parallellt på något sätt med undervisning som kräver och utmanar. Och med uppmaningar till omvändelse. Och också om markeringar kring allvaret, kring domen och evighetsallvaret där. Samtidigt då som det finns liksom så mycket befrielse och nåd i undervisningen.
Mm.
Med bergspredikan om att leva liksom fritt från frihet från oro och bekymmer och uppmaningen att, eller som finns, att ta på sig Jesu ok som är hans, den lätta bördan.
Mm.
Alltså Jesus som leder in i vila och oron.
Hur mycket, när man skriver en sån här bok, väljer du att på något sätt ta hjälp av de andra evangelisterna för att förklara saker som är lite svårare eller dunkla? Hur mycket låter du på något sätt Matteus tala för sig själv och hur mycket tar du hjälp av det som finns runt omkring?
I den här boken har jag inte tagit med så mycket paralleller till de andra evangelierna. Om inte jag tycker det klargör tydligt. Mm. Liksom. Och det är framförallt utifrån då omfånget. Och, mm.
Kan inte förklara allt i den här.
Nej, precis. Nej. Och lite hur syftet med denna boken. Och så. Mm.
Hur ser du annars på just det att vi har fyra evangelier? För att, jag menar, när man ska försöka, vi är så vana på något sätt i vår tid att försöka hitta, när vi ska hitta sanningen så är det väldigt bekvämt om sanningen bara finns i en enkel historieskrivning någonstans. Men Bibeln ger ju oss fyra, ja, biografier, om vi säger så, om beskrivningar av Jesus. Hur upplever du det som bibelläsare?
Ja, som du säger, det skulle på ett sätt kunna vara enklare med bara ett. Men jag ser det som en, framförallt en rikedom, att det är, Jesus är ju på något sätt en så, och hans liv är så speciellt unikt, så jag tänker att det behövs olika biografiska skildringar för att kunna ge rättvisa åt den det speciella, det fascinerande, det liv liksom. Och där tror jag att de fyra evangelierna liksom, de kompletterar varandra på ett fint sätt, och de olika evangelisterna betonar olika saker och får fram då olika aspekter liksom, och delar av Jesu liv och hans person och evangeliet då.
Mm.
Jag ser det som en rikedom.
Mm. Jag tänker på, det här är ju en bok som skrevs för, ja, 2000 år sedan och som på många sätt då skiljer sig, som vi nämner, ifrån hur man hade skrivit historia idag. Vad tycker du är viktigt att ta med sig in i läsningen av ett evangelium i Bibeln? Det är ju kanske samma svar för alla fyra evangelisterna, men vi kan ju ta Matteus som tydligt exempel här då. Så att man inte, alltså vad finns det för fallgropar som läsare? Vad kan jag liksom, vad ska jag tänka på så att jag verkligen får ut en förståelse av vad är det Matteus vill ha fram?
Just det. Jag tänker här att man kan ha en del hjälp av att tänka kring genre. Att evangelierna är ju på sitt sätt speciella, men samtidigt så finns det ju tydliga likheter med antika biografier i allmänhet. Och det här att följa, att ge en berättelse om en individs, en persons liv från, så att säga, från vaggan till graven då. Och det ser vi ju väldigt tydligt i Matteus till exempel. Och där tror jag att det kan vara bra att ta med sig det som första. Att det här, det är Matteus, en bok om Jesus. Evangelisten vill att läsaren ska kunna få lära känna Jesus och vem han är. Vi får ju, Matteus ger ju en mängd information om många andra saker, om andra personer, om lärjungar och det judiska ledarskapet och teologiska frågor och ger svar. Men framför allt så vill du ju ge en bild och beskriva Jesus, vem han är och hans identitet, men också hur han är.
Mm.
Så det är en punkt. Den andra saken är att biografi också skrevs ofta för att, inte bara för då att informera om en person, utan också instruerat att här fanns liksom viktiga saker att här kan vi lära oss och för att bevara undervisningen och för och också efterlikna det som är positivt i personen i frågorna. Och här är det ju väldigt tydligt då i Matteus som stryker under lärjungaskapstemat och Jesus som mästare, som förebild. Han är den stora läraren. Han ger Matteus har ju tematiserat Jesu undervisning i fem stora tal då. Och så Matteus vill ju på något sätt göra det enkelt för läsaren att ta till sig Jesu undervisning. Och därför kan man ju beskriva som har gjorts liksom ett Matteusevangeliet som en form av handbok i lärjungaskap. Så dels då att kunna ta till sig undervisningen, men också att efterlikna Jesus och efterfölja honom.
Där vidrör det någonting som jag tänker kan vara lite svårt för en modern läsare att förstå. Vi kan acceptera evangelierna som biografier. Och vi kan tänka oss, okej, de berättar en bild av Jesus från en horisont, om vi säger så. Eller en herr Matteus som berättar då. Men när du säger att han har arrangerat innehållet tematiserat, alltså att han inte främst egentligen kanske har en kronologisk genomgång. Tror jag många moderna läsare anser vara problematiskt, för att man försöker, ja, men vi förväntar oss någonstans att en biografi och ännu mer en historisk bok på något sätt ska gå från A till Ö, från födsel till död och i Jesu fall uppståndelse. Yeah. Men där här kanske det inte är självklart alla gånger att allting hamnar i rätt ordning, eller att man liksom, ja, men ska du återge ett tal, då återger du väl precis vad han sa. Hur tänker du om det? Jag tänker trovärdighetsmässigt och så, som en modern läsare kanske. Där kanske man tycker att, ja, men då är det ju Matteus vi läser om, inte Jesus liksom. Mm.
Ja, det här är ju en stor och komplex fråga. Men jag tänker att för det första så måste man ju se, tror jag, läsa Bibelns böcker, de historiska böckerna, utifrån också antikens historiesyn. Och jag tror att det kan vara problematiskt att tänka in vårt sätt att se på historia, hur man ska skriva historia och hur man tänkte kring detta under antiken. Och där fanns det ju, som man inte, som jag förstår det, en motsättning på det viset med att tematisera undervisningen lite, alltså, och samtidigt verkligen vara historisk och återge ja, så som det ändå faktiskt var. Sen är ju klart att all form av historieskrivning innebär också ett form av tolkande. Det går inte helt att ta bort den delen. Och där tänker jag också att de fyra evangelisterna också, när de har skrivit, så har de har också tolkat samtidigt. Sen tror jag då som kristen att det har de gjort med hjälp av Guds ande och Guds ledning. Mm. Så att det är sant och tillförlitligt.
Vi har inte tagit tag i en fråga som kanske är uppenbar egentligen, och det är ju, vem är Matteus som skriver då? För det är ju inte helt tydligt kanske.
Nej, och här är det ju, vi har ju tyvärr inte jättemycket liksom information då i de liksom tidiga traditionerna och sådär. Men vi har ju en del information, och Och den tidiga traditionen är ju liksom överens om att boken går tillbaka på aposteln Matteus.
När du säger tidig tradition, hur tidigt är det bara?
Ja, då är det ju, alltså vi pratar vi om Irenaeus, slutet av 100-talet och så. Men sen har vi också, den kanske allra tidigaste traditionen kommer från då Papias, som var biskop också på 100-talet. Och som återges av kyrkohistorien Eusebius på 300-talet. Och han talar ju också om Matteus som upphovsman då till det här evangeliet. Men hans statement kring detta är lite kryptiskt, för han säger då att Matteus sammanställde orden ungefär, och han gjorde det på hebreiska, och sen att var en fick översätta och tolka. Så här finns då lite frågetecken kring exakt vilken roll hade Matteus, aposteln? Var det mer liksom, var det den som sammanställde tradition, undervisning, eller var det liksom han som skrev och författade evangeliet i sin helhet? Den text som vi har tillgång till är ju också författad på grekiska.
Mm.
Man har ju inte tillgång, eller man har inte hittat någon liksom någon hebreisk text, så att ja, så det finns ju en del frågetecken här hur processen har gått till liksom. Mm. Men jag tror inte det finns några skäl till att liksom ifrågasätta den här tidiga traditionen, att det var aposteln Matteus som hade han hade en viktig roll liksom i skapandet av det som vi har kallat för Matteusevangeliet idag. Och då är det alltså ett ögonvittne som vi pratade om, och som följt med Jesus under flera år, och som hört undervisningen. Och det är ju också, tycker jag, intressant att Matteus, aposteln, då hade ju ett yrkesbakgrund då som tullindrivare. Och som tullindrivare också då var begåvad i både att skriva och hade flera språkkunskaper då. Vilket ju då kunde göra honom väldigt lämplig som nedtecknare av Jesu undervisning och traditionen.
Ja, han måste ju ha varit till, alltså, värd att lita på, så att säga. Hur mycket de nu smusslade ändå vet man ju inte, men just med att han då med all säkerhet kunde både räkna och skriva mycket väl.
Ja.
Annars hade han ju aldrig haft det jobbet. Jag tänker, nu har du liksom levt med Matteus evangeliet både under den här skrivprocessen och även tidigare i akademin. Vad är det som gör att du vill, vad ska jag säga, rekommendera Matteus evangeliet för en nutida läsare? Vad är det just i Matteus evangeliet som gör att, ja, men den här boken vill jag ändå skriva och ge ut, så att människor väljer att studera Matteus evangeliet?
Mm. Alltså, Matteus evangeliet är ju, tycker jag, en väldigt fascinerande bibelbok.
Mm.
Det är ju, Bibeln är ju, alltså, alla på ett sätt, alla böcker liksom har sitt bidrag till Bibeln som helhet. Men Matteus evangeliet är, tycker jag, en väldigt viktig bok. Såklart tillsammans med de andra tre evangelierna. Absoluta på något sätt centrum i Bibeln då, eftersom det centrerar kring Jesu liv. Och Matteus evangeliet ger, som jag ser, ett väldigt rikt porträtt av Jesus. Ger ju också en ganska omfattande skildring av både Jesu liv och hans undervisning. Och det i sig gör ju att det verkligen är värt att och fördjupa sig i denna skrift. Men sen tycker jag att Matteusamhet är fascinerande, för det är dels en väldigt, väldigt tydlig liksom på Jesu som man säger, gudomliga identitet. Hans ställning som Guds son är ju centralt. Matteus visar att Jesus är Messias. Mm. Han uppfyller löftena. Det är ju ett väldigt, väldigt återkommande, tydligt drag att Jesu liv uppfyller profeternas löften. Han är Messias, den store kungen och ledaren och frälsaren. Och inte då är bara en politisk ledare, utan han är Messias, Guds son, med gudomlig identitet och auktoritet. Och han kommer som frälsare, inte för frälsa från politiska fiender, men att frälsa folket från deras synder, som ju också namnet Jesus förklaras i tidigt början av Matteusevangeliet då. Och som Matteus sen tydliggör genom berättelsen hur den här frälsningen går till. Att Jesus, han visar en tydlig medvetenhet om att han kommit för att han behöver ge sitt liv som ett lösen, och att genom att han dör så kan syndernas förlåtelse ges och ett nytt förbund instiftas. Så vi har den här sidan. Och samtidigt så ger också Matteus då betona liksom Jesu mänskliga sida, kan man säga. Hans börjar ju på något sätt också med inkarnationen och hur jungfru Maria blir havande genom den heliga ande. Och sen hur Jesu framträder som en stor lärare och profet och undergörare i Israel. Och också som då en mästare, vilket jag tror att Matteus vill särskilt lyfta fram. Att han är den store läraren, den store ledaren, och han är en sann människa, och därför också är han liksom förebilden och en mästare att följa och imitera. Och där finns det ju liksom en väldigt tydlig utveckling i berättelsen där Jesus i början, han kallar fiskarna att följa honom, att vara hans lärjungar eller lärlingar. Han liksom tränar upp de 12 och som han tränar upp och undervisar till att bli apostlar, till att bli framtida då ledare i sin församling. Så Jesus har ju också ett sånt, på något sätt ett tydligt också strategiskt framåttänk i sitt tränande av apostlarna. Och sen då i slutet av berättelsen av biografin då, allra sist, och det vi kallar missionsbefallningen, så sänder han ut de här apostlarna att i sin tur då lärjunga träna, att göra alla folk till lärjunga, att på något sätt föra alla människor in i en relation till Jesus också som lärare och mästare. Lite, inte helt, men ändå liknande deras förhållande till Jesus.
Finns det något stycke eller någon tanke som du särskilt har fått brottats med, hur du ska angripa den, hur du ska uttrycka dig runt? Var det någon del av evangeliet som var, men här, den här, det här fick du verkligen jobba med?
Ja, det är väl nog framförallt där Jesus talar om domen, om om straff, om eviga straff och ja, och också krav på rättfärdighet och omvändelse och de bitarna.
Mm. Och vad svaret är, det får man läsa i boken. Ja, vi ska ta och gå in för landning här. Men jag tänkte du ska få säga, drömma fritt här. Nej, men om tänkte nu att Bibeln idag här, vi får för oss att vi ska komma till dig om ett år när avhandlingen är klar och sådär. Och så frågar vi dig, ja men vi skulle vilja att du skriver en kommentar om en bok ur Gamla testamentet. Vad skulle du vilja skriva om då? Vad skulle du tycka var kul att fördjupa dig i då?
Då skulle jag nog välja Saltaren.
Okej.
Det är ja, en helt annan bok.
Det kan man lugnt
helt
säga.
Helt annan genre.
Ja.
Men som är så oerhört rik. Mm. Alltså i det här. Ja, den det är liksom många gånger vacker poesi, men väldigt mycket hjärta och känslor och samtidigt ja, det finns liksom hela känsloregistret i det och men också mycket teologi och det finns så många aspekter, så rik bok.
Kul.
Men jag
nu har jag det här på bandet.
Men sen finns det många andra böcker i Nya Testamentet som jag också skulle vilja fördjupa mig mer i.
Precis. Med det så ska vi runda av här. Du ska få en ska få fundera om du har något mer du känner att du skulle vilja ha sagt, som du tycker att ja, men det här skulle jag ändå vilja säga. Och om du tar det så är det, då är det lugnt. Men du kan fundera på det. Så under tiden så vill jag tacka er för att ni har lyssnat. Boken finns nu att beställa från bibelnidag.org. Och där kan man också beställa de tidigare böckerna i serien. Det är ju 10 böcker nu. Kommande poddsamtal som släpps om någon vecka eller två kommer att handla om Bibeln i själavården. Där vi fördjupar oss lite grann i om Bibeln ändå. 2000 år gammal bok i de nyare delarna så att säga kan hjälpa oss idag när vi möter människor som mår dåligt. Så det är samtalet som kommer här i kommande podcast. Men Daniel, var det något mer du kände att du ville ha sagt?
Nej, jag kan säga jag tycker det är väldigt det var väldigt kul att få skriva den här boken och givande, och jag tycker att den här bibelguiden är ett väldigt fint initiativ och som jag tycker är väldigt till stor välsignelse för oss svenskar, just att ta Bibeln på allvar, både liksom som Guds ord och dess auktoritet och relevans idag, men också att då tänker jag då som också som exeget att studera det verkligen och att vi behöver göra det, och vi behöver liksom brottas kring och liksom vi behöver anstränga oss lite när vi läser Bibeln, tror jag, för att kunna förstå den, att läsa i sitt sammanhang och ta hänsyn till genrer och historiska sammanhang och på sådana sätt för att förstå den. Så.
Mm. Tack. Jag kan ju tipsa om det också, att på bibelguiden.se så finns då dels presentationer av alla författare hittills, vilka böcker som är släppta, men så har vi också släppt 4 nya författare som då är tillfrågade. Och med det så har vi nog bara en bok kvar som inte har någon författare rekryterad. Sen är alla igång. Sen så har vi en serie som täcker hela Nya Testamentet. Så. Så är ni nyfikna på vilka som ska skriva framöver så kan ni surfa in där och ta en titt på listan. Och med det så vill jag tacka dig Daniel för att du har skrivit och gett oss denna bok, men också för att vi har fått ta det här samtalet.
Ja, tack själv.
Så hörs vi igen, alla lyssnare. Och som vanligt, har ni tankar, idéer, saker ni vill, personer vi tycker vi ska prata med eller sådär, så är ni varmt välkomna att återkomma. Ni kan skicka mejl eller gå in via Facebook eller ja, ni vet hur man gör. Tack för allt. Ha det bra. Hej.